Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är så att jag kommer att bosätta dig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite, det är bra för mig. Jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja,
ja. Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lyser. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Ann.
Ja.
Vet att det ska bli 20 minusgrader på lördag.
Vad ska vi?
Då ska vi åka skridskor.
Ja, då är vårt första äventyr tillsammans med Didriksson, som är vår sponsor det här året. Vår samarbetspartners. Vi är stolta. De har stolt över oss, hoppas vi. Men vi är också väldigt stolta över att få vara deras ambassadörer.
Vi är så jävla glada att vi har fått till det här. Därför att det passar så himla fint med den här, det här boost-året som vi har bestämt oss för att skapa för oss själva.
12 äventyr.
Och nu är det januari. Vi inleder detta år med att åka långfärdsskridskor. Eller du får ha vilka skridskor du vill. Du kan
lite lugnt och stilla.
Lugnt och stilla. Och vi ska dricka varm choklad. Vi ska åka pulka. Jag ska ha med min hund som jag köpt en sele till, och jag har också köpt små knasiga skor.
Jo, jag såg det. Stackars hund. Det ska bli family gathering som är så här easy peasy Japanese.
Ja. Ja. Vi tänker att alla äventyr behöver inte vara klättra Kebnekaise eller liksom...
Åka till Visit Lappland.
Nej,
som utan... gör nästa äventyr.
Nej, nästa. Om ja. Jag får be. Just det. Men vi ska åka skridskor. Det kommer bli så jävla härligt. På en sjö, ska jag tala om för dig.
Ja, inte inne i stan alltså.
Inte på någon hockeyrink.
Nej, måste vara lite äventyr.
Så häng så med härligt. Oss.
Ni ser det på våra sociala medier.
Ja, det gör ni. Är du med? Har vi på grejerna?
Hej och välkomna till Söderpodden, inte din morsa. Är det någon som säger morsa längre? Är det bara på söder?
Det är morsan och farsan.
Nej, men ute i landet gör de det.
Gör de det?
Ska inte farsan? Ska inte morsan? Det var på nu. Ja, nej, jo, men jag kommer ihåg att någon sa farsan. Kanske var i Göteborg och jag blev så här: farsan? Men då använde vi inte det så 60-70-tals uttryck med så här, Kenta och Stoffe i farsan. Jag använde farsan och rökan holk typ. Men jag vet inte. Hör gärna av er, kära lyssnare, om ni säger farsan och morsan.
En liten gallup.
Överklassen sitter här och undrar, säger ni ju farsan och morsan, ni är far och mor. Nej, men ord försvinner ju. Men,
Jag tycker det är så himla sjukt att man kan höra liksom, på en människa hur gamla de är. Bortsett från att man kanske har en lite skrovlig röst eller så. Utan bara med tanke på ordvalen och jag menar, alltså, vissa uttryck som åldras så jävla fort. Det var roligt, min moster, jag hade ju två mostrar. Och båda två bodde i USA i många år. De åkte dit och var väl typ barnflickor eller au pairer. Och så båda två
men
gifte
många
sig.
Många som gjorde det på 60-talet.
Ja, men det var det.
Det var lilla utvandringen.
Ja. Den
lilla. Ja.
Och båda två gifte sig med varsin amerikansk man då. Och min
Svenskarna stod högt i kurs på 60-talet.
Ja, det var hett. Och det måste ju ha att göra med den här mjukporrvågen och alltså sommaren med Monica. Att det liksom fanns ju det här svenska undret på något sätt filmens värld som var lockande, tror jag. Ja, blonda svenskor.
Och det var liksom, det var typ Jarl Kulle-stylish, där man en skådespelare som var med här. Jag var lustigt att nämna det, för jag låg och läste lite om det.
Mm-hmm.
Många vittnesmål gör ju då gällande hur det gingo, denna porrindustri. Nej, men de direkta övergreppen som var i filmer som var så här, Lena och Pia 14. Gillar farbröder typ. Och så handlade hela filmen om deras så här uppvaknande, att de vill knulla med gubbar.
Ja.
Det här var liksom svensk filmindustri på 60-70-talet.
Så jävla sjukt egentligen.
Det var ingen rolig läsning.
Ja, eller som dokumentären Världens vackraste pojke.
Ja.
Just hur den här audition-scenen, liksom, när han ska gå in och klä av sig framför denna åldrade gay-italienare som också så här prisas världen över som att han är världens främsta filmskapare, och hela skiten går ut på att han ska spela in Döden i Venedig, och då ska han rollsätta världens vackraste pojke och åker då, kan du förstå bara att han ens får pengar för det här och åker runt och då med sina ögon kolla in pojkmaterial. Så jävla sjukt alltså.
Audition around the world med typ en opidon i handen.
Ja, men så snuskigt alltså. Och ja, det har ju varit Guldbaggegala förra veckan, och jag tycker att det är faktiskt ett av mina ämnen som jag tänkte att jag ville ta upp, inte angående film utan
inte angående att Mick inte fick något pris.
Jag tycker att vi
jävlar vad dåligt det gick för den filmen.
Ja, det gick inte bra. Nej. Det var tråkigt för dem.
Man tyckte det var lite ombrett.
Ja, precis. Ah, ja. Ja, men nej, men jag har känt en liten så här backlash. Det har ingenting med film att göra, men gubbfrenesi.
Ja.
När jag läste DN på senaste.
Är det ett modernt ord?
Ja, kanske inte.
Det blir ett svenskt ord.
Ja, gubbfrenesin har stått som spön i backen i DN faktiskt. Har du läst Alex Schulmans intervju med Jan Geo?
Nej.
Du har missat grejer. Har du läst vår älskade Björn av Klens intervju med Leif G.W. Persson och hans fru Kim?
Det har inte heller.
Nej.
Det här är mycket upphetsande läsning, och jag vågar ju gissa mig vart hän det frenesi.
Nej, men det parkar. Finns alltså en gubbvurm hos då numera medelålders män som jag liksom överhuvudtaget inte förstår mig på. Och jag undrar också vem som har givit uppdrag åt Alex Schulman att göra då ett personporträtt på Gio, för att man vet att de är väldigt goda vänner. De umgås ju privat. Så det är väl en så här...
Det är ingen sånt filter längre. Det är borta.
Nej, tydligen inte. Mm. Eller att Alex Schulman får i alla fall göra i stort sett vad fan han vill på den där tidningen.
Vi har ju att han umgås privat med Peter Wolodarski.
Ja, det verkar inte klokt, för att vi har ju en kompis som jobbar på DN och hon skulle ju aldrig få intervjua mig till exempel. Nej, hon är ju såhär, nej det går inte. Det satte de någon annan på.
Eller recensera något TV-program.
Nej, för det handlar ju om att lyckas då hålla sig oberoende som journalist. Det här porträttet av Jan Guillou är liksom ingenting annat än en ren hyllningstext egentligen. Och sen försöker han väl göra journalistik genom att hävda då att Jan Guillou har lite lätt autistiska drag. Shit, Sherlock.
Aha!
Har han?
Detta ska jag skriva upp liksom ånyo.
Så jävla dåliga så här, sociala skills som hans då fru kompenserar för.
Det är skillnad mot Leif GV då.
Båda de här porträtten då. Det finns någon vurm där för de här liksom långa relationerna och någon så här... Något sug efter någon längtan efter att dechiffrera vad det är som gör att en relation håller. Och så är det så här, någon scen då, porträttet på Gio, där han beskriver att den lyckligaste stunden på hela hans vecka, det är när Ann-Marie Skarp kommer från bussen med då lite attiraljer som hon har köpt på Östermalmshallen. För han bor ju då ute på sitt landställe hela tiden. Och hon bor i stan i veckorna. Och då träffas de på fredagen. Och det är den lyckligaste stunden på hans vecka. Det är när hon kommer. Och så har de då en så här extrem helgrutin förstås. Där de lagar mat och sen så dricker de... Han hämtar upp det här vinet och jag bara blir också så här... Hur jävla kul kan det vara att sitta och dricka vin och göra samma jävla grej? Vi är bara avundsjuka. Nej, jag är inte ett dugg avundsjuk. Jag känner så här, jag har typ aldrig känt som klaustrofobi som när jag läste det här. Och det enda gubben gör, ursäkta mannen då, det är att sitta och skriva dagen i ända. Mm. Och tänka på alla djur som han eventuellt har skjutit och... Sen vänta in frun som kommer på fredagen.
Ah, och sen en lång hon. Väntan på att hon ska komma som en uppenbarelse med lite bubbel och lite räk.
Det är också uppenbarelsen är att hon också läser hans texter under lördagen. Det gör hon.
Nej, kvinnor, vi måste sluta denna. Liksom,
och under söndagen så börjar han känna sig deppig för då ska hon åka och det är den sorgligaste dagen på veckan. Nej men jag vet inte, men läs det här. Jag tyckte det bara kändes så här, gud, är inte det här en sån jävla backlash? Det här är någon slags, det är någon konservatism i det som gör att jag bara får klåda. Och så här, varför ska vi läsa om det här? Vad är det som ska vara inspirerande med det här? Vad vill det här porträttet säga mig? Vad är meningen med porträtt? Är han så otroligt uppburen, Jan Guillou, så att vi vill veta vad han äter på fredagkvällen? I don't know. Och det är samma sak med Leif GV. Där kan jag tycka att så här formen... Han försöker göra någon poetisk form i den här intervjun eller personporträttet på då ett par. Som jag också är så här, vem fan är intresserad av Kim och Leif GV Perssons relation? Alltså, är du det?
Nej, inte du.
Varför ska det få så här två uppslag i DN och så här? Man bara, vad är grejen? Så här, ni har råkat vara ihop i så här 20 eller 30 år.
Men är det så att den generationens män vill tänka att det är aldrig för sent med en lycklig barndom? Och de vurmar och törstar så mycket efter liksom en familj eller fadersfigurer. Att de kan liksom, de kan inte se något annat än så här, de perfekta gubbarna.
Jag ska inte svära på det när det gäller Björn af Kleen, för jag har ingen aning om vad han har för bakgrund. Han kanske har en jättetajt relation med sin farsa. Men det känns ju onekligen som att Alex gör allt för att hitta en ny pappi i Jan Guillou. Alltså, om man lyssnar på deras podd så blir det ganska märkbart på något sätt. Eller att han hittar någon så här, gud, den där mannen skulle jag kunna bli när jag åldras nu. Jag vet inte. Men det är en sån otroligt märklig råmodell i så fall, tycker jag. Alltså, jag menar inte att han inte verkar vara en empat eller att han inte är... Alltså, jag tycker ju att Jan Guillou är fascinerande på många sätt, för att han ju har liksom vägrar att dra av sig sin så här macho-identitet. Trots att så här, ganska många år av feministiskt uppvaknande har passerat. Men det verkar vara liksom
det gäller inte de sörmländska skogarna.
Nej, tydligen inte.
Nu vet jag vad det är.
Ja,
det handlar ju om det här. Det var, för några veckor sedan så var det ju, det här är jättedåligt här med, men jag kommer inte ihåg, för jag tittade inte så noga. Det var en ung manlig influencer vars tjej stod och lagade mat och var lite så här het. Han bara, där är hon i sitt rätta element, där mår hon så bra.
Mm-hmm. Mm.
Och egentligen var det bara så här, hon verkade, alltså jag tolkade det faktiskt som så här, men hon, här kom jag hem, hon verkade så himla glad, där stod hon och lagade mat.
Ja.
Så kan jag också vara när jag lagar mat.
Ja.
Alltså så här, jag kan tycka att det är så härligt, och det är lite så, lite vin och ditan och barnen är med, och jag kan känna mig uppfylld av att laga mat.
Mm.
Kanske till och med lite sexig.
Mm.
Och då så det tolkades, och då blev det ju ett ramaskri. Ja, det är där ni vill ha oss. Ni vill ha oss framför spisen. Ni vill att vi ska ha ditten och datten. Och i den liksom, vad ska man säga, transformation som sker. Jag tänkte också bli när jag såg premiären av Stockholm Bloodbath.
Har du sett den?
Jag är golvad.
Är du? Den fick en tvåa idag i P4s.
Det skiter jag, jag ger en femma plus.
Är det sant?
Ja. Uh-huh. Men det tar vi mer om sen då.
Mm.
Till gubbvurmen att, såhär, att jag tror ändå att det är helt förståeligt också, att det är den sista sucken för 70-talsgenerationen. Både Björn af Kleen och Alex Schulman är ju 70-talister.
Mm.
Att såhär, det kanske finns en dröm om att Amanda ska komma på fredagen med mumma och liksom en liten torskrygg och gå ner och hämta vinet, och att det är det enda hon ska kräva när hon kommer hem till sin man. Och jag måste säga att jag skulle också vilja ha det så.
Vill du ha en sån man som kommer på fredagen?
Ja.
Vill du? Och läser
just
dina
nu
texter?
Det. Ja, just nu.
Fan, nej, tack.
I några månader.
Åh, goodness. Nej, men det är liksom inramningen. Det är hela så här... Nej, men jag tycker... Alltså, det finns ju... Vi lyssnar ju mycket på Alex och Sigges podd. Och Alex har ju verkligen en sån där stockkonservatism i sig. Alltså en nostalgiker kring troligtvis att hans pappa var så pass åldrad och levde, hade i alla fall drömmen om att ha ett sånt här rutinartat gubbliv.
Mm.
Och det märker man ju att det har slagit igenom hos Alex. Han har ju liksom en gubbighet som inte Sigge har, tycker jag. Sigge har ju verkligen, verkar ju som att han har någon evig liksom tonåring i sig. Det är Burning Man, och det ska liksom lyssnas på tonårsmusik och bara umgås med liksom Sara Larsson och så vidare. De är ju olika på det sättet. Men
jag tror
det
har att göra med att Sigges pappa lever och han på något sätt har gjort upp med bilden av honom och sin barndom. Men alltså, det kan jag ju känna, eftersom min mamma gick bort så tidigt. Så det är ju fortfarande att jag sitter där med, liksom, med pedestalen. Och nu när jag då går i terapi och gör stegen, så puttas hon ju av förklarliga anledningar liksom ner från den här pedestalen, mamma.
Mm.
För att så här, jag går igenom mitt liv och jag liksom, hur var hennes roll, hur var min roll, hur var barndomen hit och dit. Och det är klart att good enough mom, att hon också gjorde massa misstag och försatte mig och min syrra i liksom... Ja, onödigt mycket gränslösa situationer och lidande faktiskt.
Mm.
Och det har jag ju liksom först kunnat ta i min mun, ja, senaste månaderna, måste jag säga.
Det är jävligt spännande.
Ja.
Vet att jag tänkte faktiskt också på det. För det är ju någonting som händer när mammor dör, att de får ju en helgongloria över sig.
Ja.
Det, liksom, då är allt det onda är liksom passerat och förlåtet.
Mm.
Men jag har faktiskt också tänkt en del på min mammas skuggsidor, alltså senaste tiden. Att så här, ja, men så här saker som är helt sjuka, som man egentligen inte får säga, eller man vill inte ens säga det. Men just att så här, när julen kommer, för julen är liksom superproblematisk, och det är ju ingenting som den är bara för mig, utan alla som har ett eller annat dysfunktionellt skelett i garderoben kommer ju ha svårt för den här högtiden. Som vi sa, att liksom, det är alla jular komprimerade som julen är. Så för vissa är den egentligen bara liksom traumatiserande hela högtiden.
Med glimtar av hopp.
Precis, med glimtar av kanske bara falskt hopp. Men också så här,
falskt hopp är också ett hopp.
Ja, det är också topp.
Men det är ju så.
Men då tänkte jag i alla fall på det att så här, om bara mamma hade levt. Jag tror det var Olga som sa, men tänk om mormor hade levt nu, vad skönt det hade varit för dig, eller något sånt där sånt. Jag bara... nej, Det hade det verkligen inte varit. Nej. Var det någon som kunde kaosa ur kring jul så var hon. Sen kukade hon inte alltid ur.
Nej.
Men det var alltid någon så här jobbig stämning och spänning och anspänning inför det. Och sen skulle det liksom kraschas efter jul. Och det är ju så för många personer som har bipolär sjukdom att just högtider innebär ju liksom avbrott från vardagen och högre stresspåslag och sådär. Så då kraschar man ju ofta efter en sån här högtid liksom, på det ena eller andra sättet. Och det gjorde hon kategoriskt. Alltså alltid när det var supposed to be nice för alla, typ julafton, gud vad kul, då visste man att efter det kommer liksom priset. Och det är ju att hon däckar i ångestdepression med liksom alkohol och någonting sånt där. Inte alltid förstås, men ofta. Och eller så här midsommar eller våra födelsedagar. Alltid var det liksom kaos just kring det.
Tätt inpå eller kunde det gå några dagar? Eller var det
nej,
liksom...
men det kunde gå några dagar. Men det var ju liksom en så här upptrappning. Jag vet inte, det är också så svårt att veta så här... liksom vad är, alltså stress kan ju utlösa både depressioner och hypomanier då. Så min mamma var bipolär typ 2. Så hon hade ju liksom inte uttalade manier med psykoser och sådär. Utan hon hade, var ju tydligt hypoman. Och det har jag ju också väldigt svårt att veta. Vad var det egentligen som var hon? Och vad var det som var hypomant? Mm. Det är jättesvårt. Mm. Även när man liksom har vuxit upp med sin mamma som är så, att avgöra vad som är vad. Men depressionen var ju extremt känd. Då visste man ju precis att så här, oj, nu det är inte fråga om något normalt mående det här. Liksom.
Nej.
Det är känsligt och det är någonting med ens hjärna att så fort någon går bort så är de där skuggsidorna typ lite förbjuden frukt. Liksom. Och så här, vad ska det
pratar
leda
inte
till?
Om det.
Nej, vad ska det leda till? Man ska inte förtala någon avliden och så här.
Men det är väl enligt gamla kristna värderingar som vi ändå lever med i vårt DNA. Lite som så här generationstrauma. Att det är så här, det är fortfarande för mig i alla fall, när jag går in i en kyrka, så kommer det inte vara för våra barn. För de har ju bara varit i en kyrka typ en gång. När de firar, vad heter det, Lucia. Men för mig är det fortfarande där att liksom... kyrkans, vad ska man säga, grepp. Det är därför jag aldrig skulle kunna tänka mig att gifta mig i kyrka.
Skulle du inte?
Eller? Så, just det, jag vet inte. Å ena sidan, andra sidan, men jag tycker inte, det är samma sak som nu när jag skriver min bok om ADHD, så är det ju, så läser man ju mycket, och det var ju inget nytt att 75% liksom av det är genetiskt då.
Mm.
Ju mer jag också liksom analyserar min mammas beteende, så är det ju väldigt mycket ADHD. Det är antingen av eller på liksom, hela tiden. Och sen kraschar hon, eller liksom, kanske inte kraschar, men...
att hur jag såg försökt... hennes kraschar ut?
Grejen är att jag tänker att fram till 90-talet kan man väl säga att kvinnor ändå var ganska förskonade från stress i vanliga svennebanana-relationer som ändå var... någorlunda liksom ordnade, eller man ska säga. Det var med att jag tyckte så konstigt att hon inte liksom gjorde så mycket utanför familjen.
Mm-hmm.
När vi blev äldre. Att hon liksom inte hängde med, kanske så här, jag åker till fjällen, eller jag åker på någon weekend, eller jag går ut och tar ett glas med tjejerna. Så där. Det är klart att hon gjorde det ibland, men hon var väldigt, jag tänkte så här, gud, hon är så familjeorienterad liksom. Vilket hon verkligen var. Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om med pappas liksom skenande 50-årskris och säga upp sig och börja om och hiten och ditan och drickande och allt vad det var liksom, och ångest och depressioner och ja, rymningar och hit, så orkade väl hon väl liksom bara inte.
Men det fanns aldrig något samtal från hennes sida om det med dig, eller så var hon så här, det här är det som händer nu, kunde hon liksom guida er genom det här, eller var det hysch-hysch, alltså hon körde fasad.
Det hände, och sen så dagen efter så var det ju den dysfunktionella försoningen och förlåtelsen som var lite tystnad och mutor.
Ja.
Och det här är också någonting som också krockar med min självbild av liksom min uppväxt och tonår, att alla ville vara hemma hos oss.
Mm.
För det var så fritt och härligt och köris ak och var så roliga, och där fick man liksom dricka vin och röka, och mamma och pappa kunde man prata med allt om hit och dit. Så bara, nej, det kunde man inte. Vi pratade inte alls om allt. Vi kanske pratade om allt utanför familjen, förstår du?
Ja, ja.
Och mamma var ju uppväxt under liksom väldigt stark, sådär, vi håller inom familjen, och ordning och reda och fasad liksom. Pappa var ju inte det på samma sätt, men jag tror bara han hade inga ens verktyg för att prata känslor liksom.
Men när jag till exempel har frågat dig, för jag, eftersom jag älskar dig så mycket och tycker om dig så mycket, så vill jag på något sätt få din mamma levande jord för mig.
Ja.
Alltså jag vill föreställa mig hur hon pratade, hur hon såg ut, vem hon var, hur hon var så här. Men du, alltså jag har känt dig i 15 år snart.
Ja.
Och du har faktiskt inte lyckats göra henne begriplig för mig.
Nej, jag fattar.
Alltså jag har inte fått den. I ena sekunden så är du så här, nej men hon var liksom en, hon var den stabila elementet i familjen. Mm. Och sen kommer det in ibland att säga, nej men hon måste ha haft liksom, hon måste ju ha varit bipolär. Mm. Eller ADHD, mm. Så man bara, varför då? Om hon, alltså bipolär, då har man ju ganska kraftiga svängningar och så här.
Nej, sen, det hade hon inte. Nej, men bipolär kanske. Utan det är,
men sen när jag frågar dig nu, så här, varför tror du att hon hade ADHD? Eller vad var det som, när kraschade hon? Din förklaring på det är ju helt obegriplig. Att hon inte var ute och festade med sina vänner. Hon var typ 45 år gammal och Niva hade flyttat hemifrån. Det måste ju vara någonting annat.
Nej, men jag tror att hon, så här tror jag. Hon var ju liksom, hon var ju en levnadskonstnärinna.
Mm.
Hon kunde verkligen koka soppa.
Men om jag ställer dig så här 10 frågor om min mamma, för jag kan svara. Jag tror att jag är ganska så här glasklar över vem min mamma var. Om någon är så här, berätta om Barbro Lundell. Jajamän, det ska jag göra för dig.
Fast jag var ju liksom 20 när mamma blev sjuk.
Ja, men det kan vara, det tror jag verkligen kan vara den
som jag hade ADHD, så var jag då 35% yngre. Men kanske som en liksom vanlig 16-åring.
Ja, och att du kanske liksom inte ens har börjat formulera för dig. Vem är hon? Var kommer jag ifrån? Alltså det kanske är det, tror jag. Och att du, det är därför du... Och eventuellt att du inte ville ens, för att du försökte bara överleva. Så är man ju inte så inne på att försöka analysera dem. Jag har ju försökt analysera min mamma i hela hennes liv. Tills att hon dog. Så jag hade ju många, många fler år på mig att göra det. Men jag ställer några frågor här då. Vad hade hon för politisk färg?
Blå. Fast skulle inte, det ville hon inte berätta om. Nej, utan det sa hon inte. Jag bara, men du röstade på Folkpartiet då eller? Hon var ju väldigt så här, driven av vilka karlar hon tyckte var heta.
Ja.
Och då tyckte hon Bengt Westerberg.
Ja, förståeligt ändå.
Ja.
God smak.
Jag tror att hon tänkte att så här, egentligen, om inte jag hade fallit för pappa eller för Göran då den där kvällen... Eller fallit. Han valde väl henne. Han ville ha en studentska. Jag tror att hon insåg själv. Hon rörde sig i ganska fina Eksjökretsar. Liksom.
Mm.
Och de killar hon hade haft innan var lite mer slott och fluga.
Mm.
Så att jag tror att hon var nöjd med sitt liv på det stora hela. Särskilt de liksom senare åren. Men det är ju jobbigt nu. För nu har jag ju... Ja, eftersom jag håller på att rensa lite nu så sitter jag och kollar i gamla fotoalbum. Och bilder och så här som jag har sagt upp. Och det är ju få bilder under småbarnstiden. Och när hon är gravid. Där hon överhuvudtaget tittar in i kameran. Eller ler.
Mm.
De är liksom, de går nästan inte och, liksom, det finns nästan, det kanske 3-4 bilder. När vi döps och liksom. Och så här. Men sen är det bara, titta ner lite. Men du vet, när man är riktigt irriterad på någon. Så ska någon ta en bild. Bara, nu tar vi en bild. Och de bara kollar ner lite. Så okej, men kan du säga åt dem att de slutar ta bild? Alltså den känslan får jag. Hon sitter med en så här bröstpump. Och jag tror att det var... Alltså pappas gränslöshet, den var ju såklart ingenting han förstod själv. Eller någon i hans närhet. Men att ha den gränslösheten och samtidigt vara så upphöjd som han ändå var.
Mm.
Så snygg, så begåvad. Men liksom, han hade ingen aning om vad han hade i sin hand på något sätt.
Mm.
Och det där kan jag känna igen mig, att man bara kör på. Och att man i relationer, både i vänskapsrelationer och i kärleksrelationer är så här, ja men du bara körde över mig, du bara kör på. Och man är så här, guldfisken vaknade till liv och bara säger, vad då körde på? Du menar att jag har köpt en gård, renoverat, åkt Paris, Dakar. Och att man inte förstår för att man är så uppe i en energi.
Mm.
Så att jag tror att hon, liksom de senare åren, från typ 40 och framåt, så tror jag att hon var nöjd med deras liv. Men innan tror jag att det var ganska mycket liksom. Bara försöka hålla honom lite på armlängds avstånd när han väl var hemma, för att det inte skulle bli för mycket turbulens liksom.
Vad hade hon för drömmar? Alltså, om du tänker i henne varandes i 20-årsåldern innan ni kom. Och vad tror hon, om hon hade fått välja fritt, vad hade hon velat göra med sitt liv då? Var hon liksom en så här stage personality, eller var hon såhär, gud jag vill jobba med barn, eller jag vill bara vara, jag vill bara liksom ha en familj, eller jag vill resa jorden runt, alltså förstår du, såhär drömmar, visioner som man har när man är ung, så kanske inte alltid blir så, men...
Nej, men jag kan inte känna att hon var någon äventyrslysten människa.
Nej.
Jag försökte få mamma på att åka till Thailand en gång sådär, när tidiga Thailand ser, men nej, hon tyckte det var skönt liksom, grankan. Mm, lite fix och tricks. Hon påminner mig så sjukt mycket om Lillåsa. Du vet, min bästis.
Mm.
De kan liksom underhålla sig själva i sin värld. Där är allting fint och doftar gott och det är snyggt. Och man fiffar och man trixar. De är väldigt sällan uttråkade.
Mm.
De är liksom nöjda i sin egen samvaro.
Otrolig förmåga. Ändå.
Enormt avundsjuk.
Mm.
Jag kan känna hat mot människor som... Jag kommer ihåg när Lillåsa umgås som mest. Jag kommer även ihåg, hon bara, nej, du får komma om 2 timmar. Jag ska fiffa lite här. Ska hålla på lite med smink. Och sen ska jag greja lite. Tansikipillis och säga så här. Nej, nu kommer jag. Nej, hon fick liksom gränsa mig. För att hon ville vara själv.
Ja.
Hon ville sova själv, hon ville vara själv. Och det är fortfarande en av de egenskaperna som jag tror är påhittade.
Eller typ störda.
Man ja,
det här, är inte liksom normalt.
Nej, men jag kan göra det om jag får läsa en bok eller liksom titta på någonting. Men jag känner ju en inre rastlöshet när jag är själv. Jag vet liksom inte... Om jag inte då gör något göromål.
Mm, något jobb som man har på gång.
Ja,
eller det... liksom skriva någonting eller så. Ja,
eller liksom hålla på med tvätten. Eller liksom... Mm. Jag har ju väldigt svårt att bara sitta still.
Det har väl fan alla människor. Bara sitta där.
Nej, älskling. Jag har många bevis i min
närhet. Men de kan väl typ få för sig att sticka då. Eller göra något sånt där.
Ja.
Att jag är en kreativ liksom. Någonting, vi pratade ju om det i en föregående podd här. Att liksom, min kreativitet är helt avhängig någon typ av entreprenörskap. Jag måste ju tjäna på det jag gör.
Mm.
Jag skulle ju aldrig kunna få för mig att bara sätta mig och måla en akvarell. Det händer inte. Då måste jag säga. Kan jag göra typ ett litet julkort som jag kan sälja? Alltså det, jag är en hantverkare mer än en konstnär på det sättet. Jag får en känsla att du är likadan. Du är ingen som ställer fram ett staffli. Försvinner iväg i konstens värld.
Det är verkligen som Karin Larsson. Man börjar så här och sen så bara, orkar inte göra händerna. Men det blir väl bra. Så uttråkad. Men... Om man ska säga, det som jag tycker var hennes storhet och det som gjorde att hon var så älskvärd att vara kring, det var just att hon var som min andra bästkompis Kristina Bris, Brisan. Alltså, framstår alltid som så cool. Och så jävla liksom flawless. Och det behövde inte vara några dyra kläder, det behövde inte hållas på med evighet, men allt hon satte på sig såg ut som $1,000,000. Skulle hon fiffa med någonting, du vet, Nu får jag för mig att det ska göra något roligt. Tyllgran. Då blev det liksom den vackraste granen ever. Hon var otroligt konstnärlig. Liksom.
Mm.
Och inte på det här... Jag kan också vara det, men det blir ändå och lite Pippi Långstrump. Hon var liksom...
Väldigt, en estet ut i fingerspetsarna.
Verkligen. Och det, så här, efterhand så är, man pratar med människor som... Men, du berättade ju om en tjej som hade varit dagbarn hos oss.
Mm.
Hon hade en väldigt stark närvaro och fick andra människor att känna sig sedda och trygga, tror jag.
Ja.
Att det var så här, det löser sig, fixar. Hon var också väldigt rättvis och det var inte så mycket... Hon var mycket andan av mormor, skåpade inte.
Mm.
Hon kunde göra liksom någonting fint och härligt och levande av allt på något sätt.
Mm.
Det var lite som att vara... Men lite så här Karin Larsson light. Var det midsommar, då har hjälpt oss att hon sytt klänningar i exakt samma liksom. Vi hade turkos och rosa, vi hade lite kortare klänning, mamma hade lång. Nu blev det jul, liksom jul, vi skulle åka till fjällen, hade en liten sån. Då hade hon sytt vinterkläder till oss, en liten sån puff. Och då fick jag i blått och Åsa i rött. Alltså väldigt, väldigt, väldigt besatt av mig och Åsa, så här, av familjen, även när vi var små. Hon ville bara vara med oss.
Mm.
Och det kan jag också känna igen.
Mm.
Alltså, det var det hon tyckte var roligt.
Mm.
Och sen hade de ju extremt stor umgängeskrets.
Ja.
Och det var ju inte så att man, som så att man satte sig liksom, på en tjejresa till så här, Thailand och spelade paddel på 70-talet. Utan de hade ju med sina mått med ett så här, väldigt liksom, roligt socialt liv och mycket resor. Och, ja, men, roliga människor som kom på middag och spännande grejer och liksom... Så jag tror att Jag tror inte liksom att det var så mycket så här, jag vill tänka att jag ska drömma mig vidare. Hon jobbade som lite allkonstnär fram till vi blev lite större. Och då gick hon tillbaka till sitt liksom, ursprungsjobb, att jobba på bank.
Mm.
Och innan dess så gjorde hon lite vad som föll in. Liksom. Lärare, tapetserare, jobbade i butik, bla bla bla. Hon var lite så här, ja, karriär var liksom inte så viktigt för henne.
Nej.
Hon blev ju handplockad av sin kompis Marianne för att hon var grym. Så blev hon ju chefen och hon var så här, nu är jag chef. Typ. Ah, ja. Det var inte så märkvärdigt. Liksom. Man gjorde det som passade just då. Mm. Vilken ganska skön inställning tycker jag.
Mm, verkligen. Ja. Gud.
Ja. Men hon var också sportig, det gillar jag.
Mm.
Väldigt sportig. Det ser pillis i backen. Så liksom, ja, men, det var så här, ingenting lämnades åt slumpen fast det verkade som att hon var liksom någon hippie. Alltså, hon var, nej, jag vet inte. För mig är det alltid människor som gör sånt här flawless och alltid liksom ser flawless ut fast man fattar inte riktigt hur det går till.
Mm.
Det tycker jag, det beundrar jag ju.
Uh-huh.
Det tycker jag är en superkraft. För jag förstår inte riktigt, jag försöker kopiera, jag försöker liksom få till det.
Uh-huh.
Allting blir så liksom perfekt hela tiden. Gör man ett bröd så blir brödet bra. Gör man bullar, sätter man på sig så spiller man. Alltså allting är hela tiden flawless.
Mm.
Fast på pappret så borde det inte vara det.
Mm.
Det tycker jag är liksom, jag kan inte dechiffrera det. Jag vet inte hur det går till liksom. Nej, men det är ju så. Mm. Och just nu i min bok så skriver jag om body doubles. Att så här, just kvinnor och tjejer med ADHD, så här, vi lägger ut så mycket rökridor. Vi fattar inte vad ni andra gör riktigt. Men vi gör ungefär samma. Mm. Vi ser att de flesta gör det. Det är så här, jaha, man ska tydligen torka av bordet så där. Min farmor Inga, om vi ska tillbaka till äventyret.
Men vem tror du har fått ADHD ifrån då? Först sa du nu att du trodde att din mamma hade det. Men det känns ju, om hon hade alla de där skillsen som du beskriver. Och jag tycker inte hon låter så mycket ADHD.
Men pappa behöver inte tveka om.
Nej.
Jag ska inte behöva tveka.
Nej, men
där har jag fått mina 75%. Nej, men mamma kanske inte hade det. Hon kanske bara var liksom situationen, förstår du?
Mm.
Hon var alltid rastlös. Där, men, jo, okej, då hade hon en släng.
Rastlös, på vilket sätt?
Hon berättar mycket sen när hon ja, men, i ungdomen och spelar basket. Så, hon kan inte riktigt gå på träningen. Och liksom, roligare att sitta och röka och fika. Men det kanske var en ungdomsgrej. Men just det att det såg så himla mycket av eller på något sätt. Förstår du?
Mm.
Hon var liksom alltid igång. Jämt. Men det är kanske också en sån här småländsk där. Jag kan ju inte tänka mig att liksom, min mormor Kajsa hade det direkt. Här, nej, men jag dålig på att städa.
Nej, men vi inledningsvis pratade faktiskt lite grann om kyrkan och jag har skrivit en hemtenta här på senaste sen sist.
Gick det?
Det gick jättebra. Jag fick godkänt på den så det är jag glad för. Och då i alla fall så fick vi en sån jävla spännande fråga och som det senaste blocket handlade om och det var liksom synen på arbete. För det är väldigt, alltså det är viktigt att förstå hur synen på arbete påverkar synen på fattigdom till exempel och hur man värderar fattigdom och vad den beror på och vems fel den är och så vidare. Synen på arbete innan reformationen, alltså när våran kyrka här i Norden var katolsk, då alltså det latinska ordet för arbete, laborare, det är synonymt med lidande. Alltså att arbeta är att lida. Och det är liksom ingenting som förmögna människor ägnar sig åt överhuvudtaget. Utan då låter man fattiga människor arbeta åt sig.
Ja, så Arbeit får, macht frei.
Ja, nej men Arbeit macht frei, det kommer ju med Luther sen.
Ja.
Därför att han förändrar synen på arbete.
Jo, fast det är ändå bara de fattiga som ska jobba.
Nej. Nej, absolut inte. I reformationen, då blir arbete, det blir liksom meningen med livet. Gud har satt oss till världen i stort sett för att arbeta. Och det ska alla människor göra. Och sen
kanske inte överklassen gjorde det.
Nej, men då hade man förändrade också synen på rikedom. För att innan reformationen, i den katolska synen på fattiga och rika, det var ju liksom att den fattiga bara i egenskap av att vara utsatt och fattig var närmare Gud. Därför att Jesus liksom lärjungar var ju fattiga skräpmänniskor i mångt och mycket. Och det var ju det han gjorde sig känd för.
Inte Judas, det är Judas.
Att förhöja liksom de fattiga. Och det är fullt av liksom ställen i Nya Testamentet där man pekar på att, att Jesus menar att liksom de fattiga är närmast Gud och upphöjda. Och då hade man det som ett trumfkort som fattig. Men så att de rika då kunde uppnå frälsning endast genom att ge till de fattiga allmosor.
Mm.
Och så skulle de fattiga då be för dessa arma, rika själar.
Det kanske är det jag ska göra. Jobba med.
Nej, men, och efter reformationen då var ju arbete plötsligt någonting. Alltså den lutherska arbetsmoralen pratar man ju om. Och det är precis det handlar om. Att så här, du ska gå upp på morgonen, du ska utföra ditt dagsverke. Frälsning kommer du bara till genom tro. Det spelar ingen roll vad du gör. Liksom, vilka handlingar du utför. Så, utan det är tron som leder till frälsning. Och det var liksom den stora, stora uspen med reformationen. Men apropå synen på arbete, jag tycker det var ganska spännande att så här, hur man kan se på det och vad det är, den här rastlösheten, att liksom vår generations föräldrar, 40-talistgubbarna, många i liksom, när vi börjar prata om ACA och vuxna barn och så här, så vill man ju hävda att ja, men då är man arbetsnarkoman. Nej, men snälla, man är bara född på 30- och 40-talet. Alltså så här, du har fått veta att det enda sättet för dig att vara en värdefull människa är att arbeta.
Ah.
Liksom vad du än gör, sluta inte arbeta. Om du inte arbetar, då är du en slöfock. Då är du en person som inte har uppnått status av att vara en värdig person. Då blir du en ovärdig fattig. Om du trots att du är arbetsför inte jobbar, då får du skylla dig själv.
Mm.
Det var det liksom Luther mer eller mindre statuerade då. Så att man börjar se på fattiga på ett annat sätt. Att så här, det blev den här skyldig själv mentaliteten och arbetslinjen.
Men jag tycker det är så när man hör många 40-talistgubbar prata om sin karriär eller sitt liv, så handlar det mycket om att de inte ens frågasatt att de ska jobba hela tiden.
Nej.
Och inte umgås med familjen, Lex, Sassian. Men även tycker jag så här, med Mattias pappa till exempel, Tommy, säger sig, ja, men då var jag i London ett halvår och pluggade engelska, och då var jag, gjorde varje kväll så gjorde jag ju saker då med jobbet. De tyckte att det kanske var lite mycket, men alltså det fanns inget så här, och då kanske det var jobbigt för Monica, eller då kanske pojkarna saknade mig, utan
det var. Nej, men det tror jag inte. Ja. Och jag kan ju se på den tidens kvinnor. Alltså, det var ju inte riktigt att man hade lekmammor. Alltså, jag och min gamla barndomspolare satt och pratade om det. Vad gjorde våra mammor? Nej, de lekte ju aldrig med oss. De satt och tog en cigg, tog en kaffe och sen skulle de
rulla. Det gjorde inte
sen höll de på heller. Och liksom krattade. Nej, det gjorde inte. Alltså, våra föräldrar höll på med trädgården, och sen skulle det liksom, det var hela tiden att de hade något för händerna som skulle göras. Liksom det var bara fullt av uppgifter, så även om de inte yrkesarbetade så fanns det där lutherska ändå, att du skulle liksom, ja, då är du hemmafru, men då ska det fan vara top notch där hemma. Det ska städas i par tio minut, och sen ska det skuras golv, och sen ska det putsas fönster, och så ska det sys upp gardin. Mamma höll på hela tiden som en jävla idiot.
Mm.
Det ska vara klanderfritt.
Ja, det hade ju inte min mamma. Där har vi lite av ADHD-vibes.
Ja.
Hon gillade inte att städa.
Nej.
Det var, allting gjordes lite... Ja, men, det tog ingen tid att sy ut på gardiner, om man säger så. Eller liksom, det var lite som tråd Hitler, min sylärare. Jag fick ju tvåa i syslöjd. Jag bara så här, gud, jag har ju typ gjort 10 grejer. Mia Pettersson har gjort en blus på fucking 2 terminer. Jag bara så här, du ger mig en 3, tråd Hitler. Och det är för mycket, det blir för slarvigt. Så gav man en 3. Att det, här, det är också en gamla tid att hellre göra en sak.
Ja, och då ska den vara håller. Perfekt. Ja. Ska inte hållas på här och,
nej,
och det slösas jag... tyg. Ja, gud vad de höll på med det. Man ska slösa på tyget och tråden. Med
Karin Larsson, och man bara säger, ja, hon gjorde någon jävla, ett draperi i typ 7 år som heter Kärlekens ros. Jag bara säger, okej, kan vi inte bara rita lite på tyget? Det hade liksom aldrig gått. Ja, det hade bara funnits 2 alternativ. Äventyrska eller prostitute. Ingen skulle tycka att jag var frufriar ämne. Så här nej, så det är så här, jag vet, det är någonting med vissa människor. De har en liksom, de har någon form av, vad ska man säga, någon liksom värme i sig som så här, på något sätt drar till sig människor. Alltså, att det är lite som att vara lite
vid. Men det har ju du ärvt av din mamma i så fall.
Ja, det kan man ju säga.
Ja, men det hade jag tycker ju din pappa hade en sån.
Ja, det hade han.
Verkligen. Alltså så här, en varm aura också.
Ja.
Och det, så jag menar, där kanske de hade det i varandra också. Det var det som
förenade. Men mamma var ju inte lika sårbar som pappa. Pappa förstod ju inte heller. Alltså han var ju väldigt sårbar. Om någon sa, blev arg på honom, då kunde han ju liksom vara ledsen i resten av sitt liv. Och typ, sen ville jag supa ner sig 3 veckor. Han hörde att någon inte gillade honom. Liksom. Nej, men det klarade han inte bara. Liksom, så lite hårdhudad. Förutom när han jobbade då. Då var han liksom så jävla fokad. Men det var också en generation. Om man var man, då kunde man gå in för det man ville. Och sen bara kunde man släppa tankarna på allt annat. Och det tror jag även liksom, apropå Alex Schulman och Gio, så här, att ja, det kanske män vill idag också, såklart. Det är mycket svårare för dem att ha split vision och 25 bollar i luften, för att de har inte haft det, behövt ha det. Så det är inte så här något konstigt att man kanske vill ha det som Barken och Gissan, va? Så jävla skönt att bli så otroligt älskad för den man är hela tiden. Även om man är liksom en alks, ett fuck up, otrogen, bla bla bla, så är det så här, man är lite briljant och det räcker jävligt långt.
Lite där Beppe Wolgers-prylen också, att så här, bara du är snäll, då får du faktiskt bete dig lite hur som helst. Alltså med dina karaktärsdefekter, i fråga om självdestruktivitet och supande. Men kvinnor, alltså så här, har du någon gång träffat en snäll kvinnlig alkis?
Nej, jag vågar inte säga några namn längre, för att jag vill inte bli...
Nej, men alla de som vi brukar jämföra dem med, det är ju så här Medusa-kvinnor. Alltså som har aggressiviteten som signum, som har attacken som signum. Det är liksom egentligen det som man känner att man inte, som är oförlåtligt, som gör att man är så här, nej gud, det där är en opolitlig, otäck kvinna. Inte för att de per definition sänker en vinare på kväll, utan det är att de är så här, så jävla aggressiva och narcissistiska. Och det kan man ju inte kalla Plura för. Alltså, nej, jag har ju ändå tävlat men... på spåret med honom, men jag kan säga att jag har typ aldrig känt... Alltså jag känner ju också så att det här är en god människa. Och jag skiter i om han har tagit linor eller inte.
Det är inte det jag säger. Jag säger bara att det alltid är emottag, som att de här gubbarna är tomte för him fucking self.
Man kanske är det.
Jo, men det kanske han är. Men vi pratade om det, att det är så överlag. Att så här, jag tänker också stoppa in de här kvinnorna då. Despotiska kvinnorna med narcissistiska drag och aggressivitet.
Sätt, men var det tomtemor? Ja, men... Jo, jag vet vem tomtemor är. Marie Nilsson Lind.
Ja, det är sant.
Ja, det är super. Det finns goda kvinnliga...
Men om jag tänker, om vi byter plats då, om vi tar liksom de här kvinnorna som vi inte namnger nu och stoppar in med Maria, Pluras fru, under 20 år, eller Kim då, 30 år. Och så låter vi dem gå loss där och supa. Och
fast Marie Nilsson Lind hade ju faktiskt en sån man.
Jo, men jag menar så här, då kanske de inte hade varit så jävla härliga om de inte hade haft det. Lex Corneli som var så här, nu var någon dum med mig och ville lura mig. Försökte mörda den. Det var väl inte så gulligt.
Försökte han mörda någon?
Ja, man försökte mörda de här två transorna. Som ville ligga med honom. Sen när han insåg att de hade en opidonis där, då blev man ju...
Då blev man inte glad. Han var så lurad.
Det kan man förstå.
Ja. Jag vet inte. Jag vet inte var gubbvurmen kommer ifrån. Eller den här stora lusten. För det tycker jag mig möta också ofta. Och så här kvinnliga vuxna barn. Att så här... Men det handlar väl om det här med snällhet, alltså godhet versus liksom aggressivitet. Personer som har utvecklat beroende får ju ofta problem med humöret. Alltså du blir lynnig, du blir aggressiv, du får dåligt ölsinne, du blir gränslös och så vidare. Men sen finns ju då vissa som inte verkar liksom drabbas av det här i särskilt hög grad. Utan du kan vara som en så här sonkad vingubbe och liksom... Bara vara snäll, typ.
Ah.
Inte dumhet.
Nej, jag fattar.
Sen är du ju eventuellt gränslös, men det är typ... Det förlåter man då för att säga, men han vill inget... Det är inget ont i den mannen, typ. Alltså lite grann som Lill-Babs beskrev sin pappa.
Ja, jag fattar.
Vi satt ju i Renés brygga en gång och vi pratade lite grann. Alla vi som var där, Tommy Körberg var gäst, det var jag och så var Lill-Babs, världens härligaste gäng. Och Tommy har ju liksom sina egna då... missbruksproblem som man har haft från och till i sitt liv. Och sen så, Lill-Babs pappa var ju då alkoholist. Men hon var så här, nej, vi har aldrig... Mamma har aldrig sagt ett ont ord om pappa. Fast han liksom var inlåst på typ
sätt.
Men alkisinstitution, alltså så här, han var liksom en ohjälplig alkoholist i stort sett. Och jag tror att han dog av det. Jag skulle låta det vara osagt, men jag för mig det. Men att det är så här, det fanns liksom ingen så här fördömande eller någon ilska kring det överhuvudtaget. Utan det var bara så här, stackars honom.
Det var första som insåg att så här, alkoholism är en sjukdom.
Ja, hon visste det liksom. Lilbabs morsa visste det innan det ens typ var en sjukdom. Vilket hon såg det, så jävla liksom fint.
Spriten som valde.
Ja, och jag tror att det kanske är the only way liksom. Att man inte måste hata någon för att sätta gränser eller låta någon bo då på ett alkoholisthem som han då fick göra. Han bodde ju inte hemma hos dem. De var inte frånskilda, tror jag. Men han var ju alltså riktigt, riktigt sjuk.
Det är bara så oändligt sorgligt.
Ja, det är klart att det är sorgligt, men det är väl precis lika sorgligt. Och det är det sista jag vill säga, för det brukar jag prata om i mina föreläsningar. Det kom en ny studie igår som visade att barn och unga som mister ett syskon tidigt i livet eller en förälder, de riskerar liksom att utveckla egen psykisk ohälsa. Du vet vårt ACE-skalan som ju är en amerikansk då, ett amerikanskt påfund där man genom några enkla liksom tester kan se hur man predestinerar egen psykisk ohälsa och fysiska sjukdomar beroende på hur man har vuxit upp. Och har man vuxit upp med beroende sjukdom, våld i hemmet eller sexuella övergrepp, så har man liksom extremt hög risk för att själv begå suicid, att utveckla depression, att få ångest. Att, alltså så här,
även plus, om du har ADHD så?
Ja, om du har vuxit upp med en förälder som har ADHD också.
Även om du har ADHD själv?
Ja, jo, jo. Men
8 gånger större risk att bli på smällen som tonåring.
Ja.
Skaffa barn. Du vet, det är sådana siffror som
man... Jo, fast det har ju inte med... Här vill man ändå se vad miljöfaktorer kan göra. Och kan man liksom göra någonting åt det? Neuropsykiatrisk funktionsvariation är ingen miljöfaktor. Utan det är ju liksom någonting man föds med. Lobba dem. Men nu har man också kunnat konstatera... Och jag gillar de här studierna därför att man har varit så otroligt bara intresserad av genetik. Att säga, vad har du för nedärvt...
75% ja, tvillingpar.
Du pratar mycket om det nu, men jag är mycket inne på att alltså, så, om du förlorar ett syskon eller en förälder när du är barn och tonåring, då riskerar du att utveckla egen psykisk ohälsa så här, med över 30% risk. Du kommer också utveckla hjärt- och kärlsjukdom.
Jag vet. Den där är
25% ökad risk. Alltså det är så här, man bara, men vad är det för korkade människor som är tvungna att göra en studie på det här?
Jag vill inte veta. Man,
eller liksom så här, jo, det är klart att vi vill veta. För därför att vi har gått runt i en tid där vi har velat hävda att sånt här inte spelar så himla stor roll. Men sen också att vi gör sån otroligt stor skillnad på... du har vuxit upp med en alkis, då kommer det gå åt helvete för dig. Så här. Ja, och din mamma hade bröstcancer och dog. Fast det kan man inte rå för, så det kan man inte liksom... Prata om att det skulle kunna göra att man mår dåligt sen. Jo, nu vet man att det också gör att man mår dåligt.
Mm.
Och det är ingens fel, någon av de här sjukdomarna. Ingen väljer att bli alkoholist och ingen väljer att få bröstcancer. Även om vi väldigt gärna vill tro att det är så.
Mm.
Och det, ingen väljer att få ADHD heller.
Nej, det var ju då väldigt ärftligt. Och nu ska vi se hur det går för Per Holknekter när han har stämt det spelbolaget då på 10 mil.
Oj, spännande.
Ja, väldigt spännande.
Mm.
Perre.
Ja, men du...
Ingen väljer skiten, kan man säga.
Nej, det gör man inte. Och sen så kan man ju välja... Alltså, har vi ens någon förmåga att välja? Det kan man ju diskutera i oändlighet. Alltså, hur mycket egen vilja har vi? Det råder ju delade meningar om det. Till exempel när man är kroniskt deprimerad. Alltså då förändras ju viljan. Vissa verkar ha någon tro på att man har en vilja och den finns alltid där. Och den är intakt livet ut under livets alla skeden. Och det är ju bullshit, det vet väl du också. Jag har ju varit under stunder i mitt liv när jag inte har en aning om vad jag vill. Alltså bara så här, kan du fatta ett beslut om det här? Man är bara så här...
Vad har du för mål? Man bara...
What the... Eller vad vill du? Jag vet inte, kan inte någon bara typ välja åt mig? Alltså... Det är jättesvårt att få fatt i sin vilja. Och därför kallas ju alkoholism för viljans sjukdom. För att man vill ingenting när man är längst ner på botten. Man vill inte sluta, man vill inte sluta, man vill ingenting.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Snabb filmrecension. Det är underbart igen när man går på en biopremiär och förlåt den som har gjort den här planschen. Det var en dum plansch för man trodde att det skulle vara en liksom lite buskisfilm.
Mm.
Så alla lite så här Monty Python-uttryck och det är liksom, någon ska se lite tuff ut så man kände så här, okej, nu är det här liksom en svensk film som ska göra någon historisk tillbakablick.
Ja, men jag fick en liten känsla och lite vibe av The Great. Har du sett The Great?
Nej.
Det är ju en serie som handlar om Rysslands Katarina den Store.
Mm.
Där de liksom svär, de pratar liksom modern... Alltså det är massa tonåringar som spelar liksom så här hovfolk på ryska hovet på 16, eller om det är 1700-talet. Och det är bara så här modernt brittiskt slang genomgående. Mm. Och jag älskar ju den. Jag tycker den är skitrolig. Och det är liksom, man fattar ingenting av hur de har rollsatt. Alltså det är ju någon slags konstnärlig ambition att så här, vi spelar historik men vi håller oss så långt ifrån att det ska kännas liksom på nästan historiska dramer görs ju alltid med ambitionen att det ska vara så här. Då ska den här knappen sys av elfenben. På riktigt, vi måste döda en elefant. För att det måste vara liksom så jävla autentiskt.
Nej, men då har nog den gode Hofström snott lite av den idén.
Det
för att det är någon scen där det är lite som en video. Kvinnorna är ju liksom hjältarna och supertuffa. Och har en egen liksom fri vilja och sexualitet. Och liksom jävligt coola överlag. Liksom.
Mm.
Det är chockartat mycket splatter. Det är så mycket liksom avhuggna huvuden och lemmar och blod och liksom spjut i hals och bla bla bla. Men samtidigt så tycker jag så här, jag satt faktiskt 2,5 timmar och typ inte andades och tyckte att varenda sekund var så jävla kul och underhållande. Och Alba August, fantastisk rollprestation. Hon spelar ju då en stum kvinna och hon säger ett ord på 2,5 timmar och ändå gör hon det liksom. Det är, så här, det är sexigt, det är roligt, det är lite Moulin Rouge, det är lite Gustav Vasa, det är lite knullerull, det är lite supa, det är liksom... Det är bara storslaget.
Låter som att den är skräddarsydd för dig.
Ja. Och nu börjar jag förstå också den feta storheten med AI.
Ja.
Vidderna. Ja, men du vet, att kunna liksom, att det inte är så här 14 pers som ska föreställa så här...
Det de hade råd med liksom,
ja,
för att göra ett slag.
Ja, det känns verkligen att där kom Christian Thuram med hela jävla Danmark. Och det känns verkligt. Mycket upprymd efter den här filmen. Och den har ju fått liksom, ja, men, både och recensioner. Men det var, jag trodde att den skulle vara en kakadua. Och Det var han inte, ska jag säga. Nej, jag är ingen filmrecensent. Jag tänker ofta att jag skulle vilja vara det. Men jag är mer så här, det var roligt och bra. Så det var roligt, bra och väldigt välgjort.
Jag har blivit sugen. Nu har du pratat om den och sen som sagt hörde jag recension i P4 idag.
Snåljåpar.
Ja, det var snåljåp. Jag tror den fick 3. Men det var liksom, han störde sig på den här moderna touchen. Att de liksom skulle prata engelska, vilket kändes jättekonstigt när de är i Stockholm. Och att de, ja, men att det är det här splattret och det är som en musikvideo med massa modern musik och sånt också.
Jag tycker att, som vi säger ofta, så om man inte kan sin historia, då kan man liksom inte förstå samtiden eller visa respekt för det som har varit. Det går liksom inte. Hur ska man då säga, jaha, nu får vi visa respekt för de som gått innan oss. Man kan inte bajsa på liksom rösträtt. Man får gå och rösta. Man får visa pay your fucking duty. Och då tycker jag, om man nu vill locka unga människor och se filmer om historia, då går det inte att ha liksom knappnålseffekten med elefantbetarna. Då är det så här, då är det så här man får göra. Och jag tycker att det här var ett väldigt fint utfört. Så att så här, sluta snacka skit. Jag skrev ju också, la ut om Alba August. Fick jag skrev att jag tyckte hon var så bra. Fick jag svar också.
Oj, hon är starstruck.
Ja, det är. Och Ann Hjärta. Det är stort.
Ja, det är stort. Oh my god. Ja, men vad underbart. Hörrni, vi vill tipsa er. I februari, då kommer ju vi som äventyr åka Vasaloppet. Eller grejen är att du ska åka Vasaloppet och jag ska heja.
Så du kan väl åka kort Vasaloppet?
Men det är så stört tycker jag att det är så här olika lopp som man kan typ fusk åka Vasan på 1 kilometer. Det vill inte jag göra. Jag vill
Hur känner du mig? Du ska heja på mig, älskling.
Jag ska heja på dig och vi ska också åka skidor med våra barn, är tanken. Men det blir också en liten träningshelg i februari. Närmare bestämt vecka 6. Torsdag till söndag, uppe på Tenniskröket.
Där jag var i julas.
Där du var i julas.
Och du har också varit där.
Ja, jag har också varit där. Det är ljuvligt på så många sätt. Och ska man åka Vasan eller bara känna för att lära sig åka längdskidor, så är det här ett utmärkt tillfälle. För de har alltså så mycket fina spår precis där. Det är det lite Tenniskröket är känt för, så är det att de har fantastisk längdskidåkning.
Så då kan vi förpreppa lite och sen kan vi åka ut för. Vi kan åka lite Off-Pist, K2 är med och sponsrar med utförsskidåkning. Vi har fått ett superpris för 4 dagar i Tenniskröket. Vi bor 4 och 4 eller 8 och 8. Allting ingår.
Frukost, lunch och middag.
Precis.
Och torsdag, man anländer torsdag eftermiddag ska jag säga. Så då är det middag på torsdagen.
Precis.
Och sen är det frukost, lunch och middag fredag, lördag. Och söndag åker man hem.
Precis.
Och då är det frukost.
Och då får man ju frukost. Och det här har vi fixat kanonpris på. Och vi kommer göra en massa härliga grejer. Bara hänga och liksom, vi bor skitfint i Renstråket som är helt nybyggt. Och ski out. Jättemysig restaurang. Det är lite bubbel. Det är lite liksom freebies här också. Gott i goodiebag. Och så bara preppar vi lite inför Vasaloppet. Eller så bara är vi där och har det göttigt och har en härlig tjejhelg. Så DM mig om ni vill ha kostnadsförslag. Jag kan säga att det är faktiskt ett väldigt förmånligt pris. Och vi kommer vara där uppe typ. Vi kommer hela Tennis för oss själv. Det kommer bli magiskt. Så DM mig om ni vill hänga med upp till Tenniskröket. Alltså 8 till 11 februari. Puss och kram!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.